Falska blad av Stig Knutsson. Inläst av Oskar Harrison. Producerad av Bokea. Kapitel 1. London 1992.
Gary gäspade och sträckte armarna upp mot taket så mycket han orkade. Rätade på benen. Nej, han borde bryta ensamheten för lunch nu. Få lite luft och ta sig en promenad ner till kinesen vid pendelstationen och hans vokade grönsaker. Molnen hade visserligen byggts upp inför eftermiddagens förvarnade regn, men luften var ännu förvånansvärt varm så här mitt på dagen. Så 20 minuters stilla förflyttning genom de här slitna efterkrigskvarteren skulle möjligen klarna hans tankar. Det var en matta av gråbruna fyravåningshus. Gary tittade på det han skrivit. Han rafsade snabbt ner bladet i den styvgröna pappmappen längst ut på skrivbordskanten. Ibland måste även han, som revisor, tänka i nya banor och här var ett uppslag. Inget fel med det. Frågan löd helt enkelt, hur kunde han vidga sin business? Gary hade nu vid 40 års ålder satt 5 grundkrav för att slutligt spika ett affärsprojekt. Han jämförde med sina redan genomförda. Gott ekonomiskt utfall i förhållande till satsade pengar. Bibehållen kontroll över vinsten även om det tog sin tid. Låg risk för upptäckt även över tid. Möjlighet att förskjuta egen risk för upptäckt samt rimlig arbetsinsats för egen del. Gary hade ett upplägg på gång. Han hade avdelat en försvarlig summa för sitt nya projekt, men allt måste analyseras, mogna och tänkas igenom ytterligare före uppstart. I inledningsskedet behövde han särskild konstnärlig kompetens för att testa och avgränsa grundidén. Han hade redan i tankarna ett kvalificerat namn för den därefter följande riktigt kritiska delen av projektet. Men Gary behövde alltså först en konstnärs erfarenheter i projektets teoretiska och konstnärliga uppbyggnad. Han behövde kunna få ett fast grepp om de artistiska svårigheter som med största sannolikhet fanns ur både trovärdighets- och rent tekniska utgångspunkter. Han hade valt Boris Janowski som den effektivaste lösningen han kunde kontrollera hyggligt för konstnärsdelen av projektet. Boris var balt med för Gary oklar uppväxt och bakgrund. Ganska ung egentligen, tänkte Gary. Varför och när Boris första gången kom till England och London visste inte Gary ett dyft om. Det struntade han i. Boris talade usel engelska. Det struntade Gary också i så länge han förstod vad karn sa. Eller i vart fall vad han menade. Boris drog sig fram som konstnär. En av tusentals uthålliga utan framgång på den engelska marknaden. Det var ju legio, det visste Gary. I vart fall inte ett yrke att leva gott av om man fick tro Boris själv. Boris var utbildad på konstakademin i Milano men hade inte avslutat sina studier enligt vad han själv anförtrott honom. Boris hade bott där några år också efter studieåren. Allt det här framkom vid de många tillfällen det sista året de tagit sig en drink som 2 grabbar i det löst sammansatta gäng som hängde nere på Nero Club. Ett gäng finsmakare som hängde vid tvn. Ett gäng som med förkärlek kommenterade mer än såg matcherna på fotbollens högtidsdagar, det vill säga Arsenals matcher. Nero Club var arbetarklass. Nero Club var vem som helst. Nero var insutten, bullrig, bekvämt dammig arbetarklass utan större åthävor. Skrapande barstolar, dålig belysning, tidningsläsande stamgäster, tjatiga kärringar, ljummen whisky och inte sällan sura handdukar och knappt avtorkade ölglas med sköljvattendroppar kvar. Öppet uttryckta fördomar mot stans arbetslösa, indier och araber i största allmänhet. Det svävade en svag, kvardröjande pisslukt vid ingången till toaletterna, i bästa fall uppblandad med doften av klorin och utspilld öl. Barägarna var letter, trodde Gary. Men vad gjorde det för skillnad när George i baren kände folket och besökarna? Allt eftersom hade Gary ändå kommit att gilla Boris, denne man med sin usla engelska. Gary tänkte på sånt som deras gemensamma attityd till pengar. Att pengar skulle jobba för ens syften. Att det var värt att satsa när oddset föreföll gott.